Ekot, dubbla insatser mot ryskt stridsflyg nära svenskt luftrum. Sveriges bönder blir allt äldre. Över hälften av lantbruken drivs idag av personer över 60. Sverigedemokraterna har val kickoff och Jakob Wallenberg efterlyser långsiktighet i beslut kring ny kärnkraft. Och så firar kungaparet.
Carl Gustav Folke Hubertus. Vill du hava denna Silvia Renate Sommerla till din äkta hustru och älska henne i nöd och lust?
Ja.
Idag är det guldbröllopskortege på land och på vatten genom Stockholm. I studion Katarina Boive. Ja, Försvarsmakten de genomförde igår två insatser med JAS 39 Gripen för att möta två ryska stridsflyg i Östersjön nära svenskt luftrum. Hanna Hörlin är jourhavande kommunikatör på Försvarsmakten.
Vi följde de ryska stridsflygen till att de var på ett så pass avstånd från vårt territorium att vi kände att vi kunde släppa dem, och då förmodligen åkte mot Kaliningrad för att landa.
Händelsen skedde på två ställen i Östersjön, söder om Ronneby och nordöst om Gotland. Och i den svenska motaktionen deltog även stridsflyg från Danmark. De ryska planen korsade inte det svenska luftrummet, men Försvarsmakten ser det ryska agerandet som allvarligt och som ett återkommande problem.
Säkerhetsläget i vårt närområde är ju fortsatt allvarligt, och det här är något vi ser på allvarligt när de är så pass nära vårt luftrum. Det är också ett återkommande beteende som hotar vår integritet.
Det sa Hanna Hörlin, kommunikatör på Försvarsmakten, och reporter var Nils Sive. I Litauen varnades invånarna i huvudstaden Vilnius under morgonen eftersom något som misstänktes vara en militärdrönare hade upptäckts i luftrummet. Men det visade sig vara en väderballong, rapporterar Reuters. Flera drönare har hamnat i de baltiska ländernas luftrum den senaste tiden. Ofta ukrainska drönare som egentligen skulle till Ryssland. Maj månad var den dödligaste månaden räknat i civila dödsoffer i Ukraina sedan april 2022. Det visar en rapport från flyktingorganet UNHCR som får sin statistik från FNs registrerade dödsoffer, rapporterar DPA. Minst 274 civila uppges ha dödats och ytterligare över 1760 har skadats. Raket- och drönarattacker stod för 45% av dödsfallen. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har fler än 16 000 civila dödats enligt FN. Sveriges bönder blir allt äldre. Över hälften av Sveriges lantbruksföretag drivs idag av personer över 60 år enligt en rapport från organisationen Krav. Och om utvecklingen inte ändras kan det ge ödesdigra konsekvenser, menar Kravs vd Emma Rung.
Det som står på spel är vår mat och vår förmåga att producera mat i vårt land. Det är vår livsmedelsförsörjning.
År 2005 var ungefär en tredjedel av lantbruksföretagarna 60 år eller äldre. Idag är det över hälften, och fortsätter det i samma takt stiger andelen till 2/3 år 2035 enligt Kravs rapport. Samtidigt drivs enbart omkring 5% av lantbruksföretagen av personer under 35 år. Joel Linder är fjärde generationens bonde på Åseberg bygård utanför Knivsta, och han ser många trösklar för unga människor som vill in i branschen.
Att komma som lantbruksintresserad och inte ha tillgång till ett arv eller alltså en gård i släkten, så att säga. Ja, det är ju ännu större utmaning att köpa en gård, så att säga. Vi försöker ju marknadsföra yrket så gott vi kan. Även anställda. Alltså, jag har jättesvårt att få tag på folk som vill jobba åt mig på gården. Liksom. Nej, det är ett problem, alltså, definitivt.
Frågan om generationsväxling inom lantbruket lyfts runt om i Europa. EU-kommissionen har satt som mål att fördubbla andelen unga lantbrukare i EU till 2040 och uppmanar medlemsländerna att ta fram nationella handlingsplaner. Emma Rung, vd på Krav, menar att det behöver finnas startstöd och innovationsstöd.
Alltså allt det som gör att man vågar satsa och klarar att satsa som ung idag. Men sen handlar det också om tillgång till mark, att få möjlighet att bruka ett lantbruk. Men också såklart rådgivning och den hjälp man kan behöva.
Reportrar Jakob Eriksson och Thomas Eriksson. USAs president Donald Trump har ett stort behov av att avsluta kriget i Iran med anledning av det stundande mellanårsvalet i USA. Det säger Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, efter uppgifterna att USA och Iran uppges vara nära ett utkast till fredsavtal.
För honom finns ett stort behov av att lägga det här bakom sig nu. För att han har om några månader ett mycket, mycket viktigt mellanårsval i USA. Och då vill han absolut inte att det här kriget ska fortsätta. Och han vill fokusera på andra saker då.
Och också Iran vill avsluta kriget, säger Mellanöstern-experten Alexander Attarodi.
Blockaden är förödande för Irans ekonomi förstås. Men jag vill också poängtera att djävulen är i detaljer, det brukar vi också säga. Ett samförståndsavtal av den här typen, det brukar vara ganska enkla och inte så detaljerika på det sättet. Så det ska bli väldigt spännande att se vad som egentligen finns i detta. Är det bara en förlängning av vapenvilan eller finns det några indikationer på att man faktiskt tar ut det med de här grundläggande frågorna, kärntekniska programmet naturligtvis och mycket annat.
Mellanöstern-experten Alexander Attarodi och reporter var August Klittmar. Israel har genomfört nya flygattacker i södra Libanon efter att den israeliska armén uppmanat människor på 20 platser att evakuera. Det uppger libanesiska medier. Det råder en mycket bräcklig vapenvila mellan Israel och Libanon, men både Israel och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har fortsatt att angripa varandra. Och så har Sverigedemokraterna kick-off idag inför valet och Tidöpartiernas underläge i opinionen var i fokus när partiledaren Jimmy Åkesson höll tal.
Man ska inte stirra sig blind på opinionsmätningar, men trenden är ju där och trenden är ganska tydlig. Vi har ett rejält underläge att hämta in och tiden den börjar bli knapp.
På den här valkickoffen där partiet både ska fatta beslut om en valplattform men kanske främst peppa valarbetarna betonade Jimmy Åkesson att opinionssiffrorna förvisso ser bra ut för det egna partiet men inte för laget. Och han pekade ut två väljargrupper som brukar rösta vänster men som Sverigedemokraterna nu behöver fokusera på. Boende i invandrartäta områden och kvinnor.
Vi har helt enkelt inte tillräckligt hög trovärdighet när det gäller sånt som är viktigt och relevant i exempelvis välfärdsarbetande kvinnors vardag.
Så hur ska då Sverigedemokraterna vinna fler kvinnor?
Vi ska vara tydliga med vår politik och att det är framförallt vår politik som kommer att gynna den gruppen, till exempel välfärdsarbetande i omsorgen.
Samtidigt kritiserade Jimmy Åkesson Socialdemokraternas förslag om att avskaffa karensavdraget för att vara ofinansierat och leda till höga kostnader för företag. SD kommer istället komma med ett eget förslag som både är finansierat och riktar sig specifikt mot vissa grupper enligt Jimmy Åkesson. Och han upprepade också partiets linje mot marknadshyror, något som ju Sverigedemokraterna är ensamt om i Tidösamarbetet. Så kommer då Sverigedemokraterna ha nej till marknadshyror som ett ultimatum i förhandlingar mellan Tidöpartierna?
Ja, jag skulle säga att det är så. Vi kommer inte att släppa igenom några marknadshyror. Och det har vi varit tydliga med under den här mandatperioden. Vi kommer inte att släppa fram något sånt under nästa.
Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och reporter var Katarina Helmersson. Det hålls debatt debatter i riksdagen i helgen för att Tidöpartierna ska hinna få igenom alla sina förslag innan valet. Det är första helgdebatten på drygt 3 år. Under dagen ska bland annat skärpta straffskalor debatteras och imorgon debatteras vandelskrav för uppehållstillstånd. Senaste helgdebatten hölls i april 2023. Då ville regeringen få igenom ett snabbt beslut om att evakuera svenskar från Sudan i samband med att inbördeskriget bröt ut. Jakob Wallenberg, ordförande i Svenskt Näringsliv och i Wallenbergsfärens investmentbolag Investor, efterlyser långsiktighet i besluten för investeringar i ny kärnkraft. Han säger att idag finns det ingen bred energiöverenskommelse.
Ju säkrare förutsättningar det finns att jobba med, läs politiken, politiska regler, ju lägre risk och större chans att man kommer att investera. Det är vi ute efter.
Ja, när det gäller det här blocköverskridande. Statsministern brukar ju hävda att det redan finns nu en slags de facto energiöverenskommelse politiskt i det att det fattats en rad beslut om kärnkraften då till exempel, som Socialdemokraterna är med på i stora delar. Alltså de politiska beslut i energifrågan som redan är fattade, räcker de?
Inriktningen är väldigt positiv, men de facto så har vi inte en bred överenskommelse idag. Jag hoppas att vi kommer att få det, men vi har det inte idag.
Vilken sorts politisk överenskommelse om energin krävs för att få till de där långsiktiga spelreglerna som ni efterlyser?
Nej, men i grunden, och det har jag sagt tidigare, i grunden så handlar det ju om ett handslag mellan ledarna för respektive sida i den svenska politiken. Det är för mig trovärdigt.
Även om det inte finns någon blocköverskridande överenskommelse än så är det flera kärnkraftsprojekt på gång. Regeringen har tagit fram en rad förslag som innebär att staten ska ta en större del av kostnaden och risken för att bygga ny kärnkraft. Det projekt som kommit längst är planerna på att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Där ska staten tillsammans med det statliga energibolaget Vattenfall stå för 80% av ägandet och risken. Resterande 20% ska ett konsortium av privata företag stå för. Där ingår även Wallenbergbolag. Och så här säger Jakob Wallenberg om den ansvarsfördelningen.
Det är väl i alla fall en fantastiskt bra början. Att det finns privatkapital med där, och vilket då pekar på att det finns förutsättningar att driva detta på kommersiell basis och att det inte bara är staten som går in och tar hela risken. Så jag ser det som väldigt positivt.
Det sa Jakob Wallenberg i Ekots lördagsintervju där han intervjuades av Joar Bendjelloul. Och hela intervjun den finns i vår app och den sänds också här i P1 om en liten stund klockan 12:55. Reporter var Maja Lagerkrans. Idag firar kungaparet sitt guldbröllop med att färdas genom Stockholm från Djurgården till Kungsträdgården, bland annat med häst och vagn. I folkvimlet så har vi vår reporter Mattias Plejel. Mattias, var är du och hur är stämningen inför det här?
Ja, jag står inne på Borggården på Stockholms slott. En lång rad hemvärnsmän och officerare framför mig som står och väntar på att gå ner mot Strömkajen där kungaparet ska ros över 14:00 i kungaslupen Vasaorden. Och det är rigorösa förberedelser här har jag förstått när jag pratar med Försvarsmakten. De har mätt med en särskild mätsticka här för att alla ska stå på exakt rätt avstånd från varandra. En av de som jag pratade med är Marcus Augustsson som är från Sörmlands 27:e hemvärnsbataljon. Han berättar så här.
Första fanbäraren främst, och det är ju jag.
Är det du då?
Det är jag då. Och sen har jag min tvåa och min trea som står bakom mig och hälsar med sabel. Jag hälsar med fanan. Och så ska man då vid olika moment fälla och visa fanan på olika sätt för att visa den som man då hälsar till, vilket idag är kungaparet, vördnad.
Har du tränat mycket på det här?
Vi har tränat ett par dagar på det här. Ja.
Sitter allting där?
Det kommer att gå bra.
Är det något som kan gå fel?
Det kan alltid gå fel och då får man laga efter läge.
Är du själv gift?
Jag är gift. Ja.
Vad tänker du? Vad ska du göra för att det ska hålla lika länge som för kungen och Silvia?
Ja, jag vet inte. Sköta mig tror jag.
Och vad innebär det?
Ja, jag vet inte. Ta ut soporna och byta däck på bilen.
Ja, tror du kungen då? Är det det han har gjort tror du?
Jag tror att de kanske har en annan dynamik i sitt äktenskap än vad jag och min hustru har. Ja.
Hur känns det en sån här dag då?
Ja, det känns väl bra, eller vad säger ni?
Ja, helt med. Det känns jättebra. En hedrande uppdrag vi har fått.
Mm. Rigorösa förberedelser alltså, men också glädje. Vad kommer att hända sen här?
Ja, sen kommer alltså kungaparet alltså som sagt ros över till Djurgården 2:00. Sen kommer de att åka i en hästkortege genom Stockholm på samma sätt som de gjorde när de gifte sig då 1976. Till Kungsträdgården, och där har Stockholms stad ordnat en konsert som ska vara i kärlekens tecken med bland annat artisterna Erik Gadd och Jill Jonsson. Konferensier kommer vara Mark Levengood och Ami Bramesej. Sen 18:00 på Kungliga Operan kommer det hållas en guldbröllopskonsert, och sen så blir det privat supé på slottet vid 8:00.
Det säger vår reporter Mattias Plejel. Många svenska fondsparare väntas snart bli ägare i SpaceX, som börsnoterades i New York igår. Bolaget har fått kritik för att makten är centrerad kring Elon Musk. Statliga Sjunde AP-fonden, som har 6 miljoner svenska pensionssparare som kunder, gör nu en granskning av bolaget. Mikael Lindhök är tillförordnad kommunikationschef där.
Vi håller just nu på att göra en hållbarhetsanalys av SpaceX. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.
Ja, på fredag eftermiddag skrevs finanshistoria på Wall Street. Världens hittills största börsnotering var ett faktum när Elon Musks AI- och rymdbolag började handlas i New York. Bolaget, som bland annat har som mål att kolonisera Mars, har hypats och hyllats. Det har talats om enorma vinster i framtiden, samtidigt som det kommit skarp kritik mot den skyhöga värderingen och mot hur bolaget styrs, men också kritik mot att det fått en gräddfil in på börsen. Bolaget kommer nämligen genom en del ändrade regler snabbare och lättare ta sig in i olika börsindex. Index som i sin tur styr vad många av världens globala indexfonder investerar i. Därför kommer många svenska och utländska indexfonder behöva köpa aktier i SpaceX de närmaste veckorna. I Sverige gör Sjunde AP-fonden sina investeringar utifrån ett sånt här index. Men inte säkert att det blir något SpaceX för Sjunde AP-fonden. Mikael Lindhök på Sjunde AP-fonden igen om vad de tittar på.
Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
Reporter var Olof Winblad, och mer om det här i Ekonomiekot Extra som finns i appen Sveriges Radio. En man blev stoppad i sin bil i Eriksberg i Göteborg sent igår kväll av en annan man, och bråk uppstod. Bilföraren höggs i bröstet men kunde ta sig till en bensinstation för hjälp. Han blev körd till sjukhus av polisen. Och en kvinna har gripits misstänkt för mordförsök i Uppsala. Polisen larmades till en plats i Gottsunda under kvällen där en skadad kvinna i 60-årsåldern hittades. Hon fördes med ambulans till sjukhus med oklart skadeläge. Kvinnan som greps är misstänkt för att ha skadat den andra kvinnan med tillhygge. Det skriver polisen på sin sajt. Och så finns det nu en möjlighet att öva på hur man kastar i en livboj vid Tantobadet på Södermalm i Stockholm. Och det är livbojen själv som uppmanar till att öva.
Jag är din livboj, redo att rädda liv.
Eva Schüler är vattensäkerhetsexpert på försäkringsbolaget Trygg Hansa.
50% av svenskarna har aldrig lyft och kastat en livboj. Det här med praktisk övning ger ju liksom ökade chanser att agera korrekt när olyckan är framme.
Visste du att du får öva på att kasta mig så att du är förberedd när det verkligen gäller?
Sommarens sköna bad kan snabbt övergå i farliga situationer. Då gäller att agera, säger Mikael Olausson, generalsekreterare vid Svenska Livräddningssällskapet.
Har man testat att lyfta ner den en gång så vet man hur man ska göra. Och den kan ju fastna lite grann om man är lite stressad och sådär. Sen sitter det en kassett i mitten där en lina finns. Och där är det viktigt att man drar ut kassetten, drar ut lite lina och sen att man ställer en fot på kassetten. För annars är det risk att man kastar i allting och då är det liksom inte till någon hjälp längre. Så där finns det några moment, och har man övat dem 1, 2, 3 gånger så sitter de där sen.
Många av oss är fostrade att livbojar ska man bara röra om olyckan är framme. Nu uppmanas vi alltså att öva så vi vet hur vi ska göra när det gäller. Men det finns en viktig regel.
Det viktiga är då att man återställer den så att man hänger tillbaka så att den var som den var när man kom dit då.
Reporter här var August Bergqvist på P4 Stockholm. Vi avslutar lunchekot och producent var Louise Steinberger.